In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Tokförkyld och andra sidan Atlanten?
Ja, verkligen snuskigt förkyld. Man får liksom lite tyngre röst, men det är ju trevligt för alla lyssnare. Ja, jag är på andra sidan Atlanten, jag är i rostbältet och roar mig i USA. Och ni som lyssnade på sommarpodden vet att det här är ju Andrew Carnegies adopterade hemstad. Steel City, baby. Pittsburgh, med andra ord.
Och då har ni varit och kollat på Pittsburgh Bruins, va?
Nej, det är Boston Bruins, det är Pittsburgh Penguins.
Penguins, förlåt. Ja, det var 20 år sedan jag spelade NHL, förlåt.
Exakt. Allmänt intressant här i Rostbältet, speciellt för dig och mig som är så här narrativinvesterare, top-down-investerare. För det man tänker när man tänker Rostbältet är att det är väldigt nedgånget, fattigt, mycket kriminalitet. Sanningen är att det är rätt trevliga små städer. Mycket grönt, vilket jag inte hade trott. Alltså, det är fortfarande en amerikansk stad och alla problemen det har. Men det är väldigt likt till exempel Chicago, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på hur nära det är rent geografiskt och i historien. Men några intressanta spaningar från andra sidan. Det första, det är väldigt, väldigt mycket om Israel här. Och då menar jag inte på nyheterna som är i Sverige. Jag menar att det är billboards och det är reklam lite överallt där du kan se till exempel orden Pray for Israel. Och det är såklart inget fel på det här, men det är väldigt annorlunda som svensk. Jag tror inte jag har sett det här, något sånt här i Sverige eller London. Och det känns väldigt, väldigt annorlunda.
Ja, det är lite intressant. Nu ska vi inte fastna i politiken här på den. Då är vi farligt ute. Men det är intressant, för i Sverige upplever jag att det funnits en lutning mer mot liksom Palestinasidan. Men i USA är det ju liksom, och nu är det lite mer sådär konflikt. Att, såhär, vilket är det egentligen man ska tycka om? Och det enda folk kan enas om är att man är i alla fall mot krig. Oavsett vilka som krigar. Men USA är ju verkligen starkt på Israels sida. Det är ju ändå intressant. Sen gillar ju de billboards. Det var ju samma när vi åkte genom USA nu till Omaha, så var det ju mycket sån här med Trump 2024, och det var ju mycket om att, vad heter det, pro-life och så vidare. De gillar ju att sätta ut billboards med sina budskap, både politiska och religiösa.
Ja, folk är ju ute och åker bil väldigt mycket, så att det är ju rimligt på det sättet. Många som kommer se dig bara genom att åka förbi. Och ja, nej men lite intressant. Och det andra här är, Niklas, har du någonsin tagit ett DNA-prov?
Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag vågar inte skicka mitt DNA till Kina. Det har ju kommit fram att alla som tar sina DNA-prov, de skickar ju sina till Kina för analys. Det känns lite obehagligt, tycker jag. Och sen har jag inte riktigt sett anledningen till det heller. Det är det sanna skälet.
Det tycker jag också. Men om du mot förmodan hade gjort det här och tänkte, ja, det här räcker inte, jag vill ha mer DNA-prov, ja, då kan du ju testa din hund nu för tiden här i USA. Och det är reklam för det på TV. Och det tycker jag är rätt intressant. Det är jäkligt bullish.
Ja, det känns dock i linje med trenden med att folk lägger väldigt mycket pengar på sina husdjur.
Och sen, sist men absolut inte minst, och det här relaterat till förra veckans avsnitt, pratade vi lite med en amerikansk pharmaceutical-kedja. Liten, så typ 2 miljarder i omsättning. Men Novo Nordisk, Wegovy och Ozempic drar in mer pengar än något annat läkemedel. Och
precis, det var de här bantningskurerna som vi pratade om förra veckan.
Exakt, och på grund av de här två läkemedlen så har man gått från att i stort sett liksom, topline vara flat till att växa 20% year on year. Men man torskar pengar på varje såld enhet.
Det är intressant.
Det tyckte jag var rätt intressant. Och det tror jag att du kommer se på väldigt många ställen här i USA. De tjänar inte, de använder det för att dra in folk. Och förhoppningsvis känner de,
ja, på andra saker. Man kan ju förstå det, för att Novo Nordisk blir håsade kring det här, och investerare blir håsade kring Novo Nordisk, om det är en så pass snabbväxande vad heter det? Kur. Ja, sen ska vi ska hoppa in på veckans avsnitt. Det kommer bli mycket fokus på rapporter den här veckan. Och tyvärr ingenting av bitcoin. Det var inte så många som trodde att bitcoin skulle upp över 100% i år. Men den är ju urstark. Men det blir inte så mycket om det den här veckan. Vi får se, vi kanske pratar om det längre fram.
Vem hade trott att det skulle vara ett av årets bästa trade?
Nej, verkligen. Om du vill handla krypto däremot på en stabil tradingplattform, ja, då vill vi ju påminna om vår huvudsponsor IG Markets. Och du kan ju få ut mer av tradingmöjligheter om du använder IGs marknadsledande avancerade plattform. Den har en integrerad prisräknare, handel direkt i grafen, prislarm mobilen, massvis med andra funktioner, så att du kan ta del av en smartare och smidigare trading.
Öppna ett konto hos IG.com för att komplementera din befintliga handel. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Vi säger stort tack till IG Markets, och vi vill som vanligt påminna om att ingen rådgivning eller rekommendation pågår på podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, veckans fokus blir ju rapporter, rapporter och mer rapporter. Och jag har ett litet svep här med bolaget att inte gå igenom. Och ja, se om vi kan lista ut en liten röd tråd. Frågan är om jag ska avslöja den redan nu. Eller om vi ska, eller jag kanske ska låta lyssnaren själva komma fram till. Se om de kommer fram till samma slutsats som jag gör. Kring vilken typ av faktorer man som är intressant att titta på just nu.
Ja, det tycker jag.
Och vi kan börja då egentligen lite i byggsektorn. Vi tittar på JM som kom in här idag. Det mesta har kommit in idag eller igår skulle jag säga. Och vi spelar in det här den 25 oktober, alltså löningsdag. Så nu är väl folk ute och shoppar, månadssparar i sina favoritinnehav här. Nej, men skämt åsido, det här kommer ges ut och 26 oktober så har vi koll på datumen, vad vi pratar om. JM i alla fall, byggsektorn, den går ju såklart urdåligt. De minskar omsättningen över 20%, minskar vinsten över 70%. Och det här är ju klassiskt, det är någonting man verkligen måste ta med sig när man tänker på vinster i bolagen. Att det här med omsättningen, det är inte alltid ett 1-1 förhållande med omsättning och vinst. Det är ganska sällan det till och med. Vi ser ju dels det här värsta fallet att när omsättningen stiger, man brukar prata om att marginalen kommer ofta de sista sålda enheterna, oavsett vad det är för någonting du säljer. Så kommer ofta marginalen från det sista. Och det är därför när du som sagt kan effektivisera eller få sina skalfördelar eller sälja någonting digitalt, det inte kostar något extra att tillverka fler, då blir det ju väldigt tydligt på marginalen. Men det där gäller ju omvänt också just nu, att har vi bolag som tappar omsättning, då är det också väldigt stor chans att marginalen kraftigt sjunker, vilket gör att vinsten ju utvecklas ännu sämre än omsättningen. Och det ser man jättetydligt i JM inte minst. Men andra sidan är det också vi ska spana efter framåt, som blir intressant här nu när bolagen börjar komma tillbaks igen med ökad omsättning. Vad händer med marginalen då? Speciellt om man har gått igenom kostnadsbesparingar och så vidare under den här tråkiga perioden. Men JM går i alla fall urdåligt. Men det är väl ingen som förvånar över det. De drar framförallt ner rejält nu på nya projekt. Man vill inte sätta igång byggstarter. Inte så konstigt. För man tror inte att man kommer få nyproduktionen såld ordentligt heller. Och de förväntas också att marknaden fortsätter vara avvaktande på kort sikt. Och även genomfört besparingsprogram då. Just nu handlas JM till P5 på rullande 12. Jag för mig att den brukar ligga någonstans mellan 5 och 10. Det är väldigt sällan dyrt JM och den typen av byggbolag. Men de ska inte heller vara det. Och ja, nej, jag vet inte. Skulle vinsten komma tillbaka så är det såklart superbilligt. Men jag tror inte att den gör det på ett tag. Så där kan man absolut avvakta ett tag. Tittar man vidare istället på den privata delen av byggsektorn. Går in på Byggmax lite grann. Då pratar vi mer hemmafixare och privatpersoner som handlar. Och det här kvartalet är ju de sämsta. Både Q3 och Q4 är urusla. Det är inte så många som bygger altaner på vintern. Men det är ändå så att Byggmax är rejält utbombad. De minskar omsättningen med 14%. Marginalen sjunker här också, även om det inte är lika drastiskt för JM. Men här är lite intressant, för här har ju liksom ändå avmattningen kommit lite tidigare skulle jag säga. Man har ju sett det här mycket snabbare än i många andra bolag kanske. Och även om sagt det här är dåliga kvartal så, ja, jag vet inte, någonstans här mot våren kan det här börja bli lite intressant igen. Vdn säger att man ser en svag marknad med avvaktande konsumenter. Det var exakt samma ordval som JM använder också, att de säger att det är en avvaktande marknad. Men, som jag sa, det här är redan lite utbombat och därmed så överträffar de faktiskt estimaten, åtminstone på pinpoint. Och det säger ju någonting som sagt om att, ja, det här kommer inte som någon chock, vilket gör att man kan faktiskt överraska lite på uppsidan, trots att själva rapporten i sig är usel. Och det här är ju något som vi tjatar om och igen, att med förväntningar är typ det absolut viktigaste att ha med sig när det gäller investeringar, om man ska titta på, eller snarare trading då kanske, om man ska titta på kort sikt på aktier. Så det är så otroligt viktigt med förväntningarna. Ingen förväntade sig att det skulle vara en bra rapport, det är liksom, men det betyder inte att det är ett givet kort case för det. Byggmax dock, dyrt, PE26 just nu på rullande 12. Det är ju dock för att vinsten redan har sjunkit ihop kraftigt, vilket betyder att det där kan vända ganska snabbt om det skulle bli bättre framåt. Men som sagt, rapporterna är svaga. Bostadsmarknaden och konsumenterna mår väldigt dåligt i Sverige. Och vad kommer då det intressanta? Jo, det är ju så att det finns ju massvis med undantag som är lite intressanta. Och små undantag helt enkelt som säger oss någonting om läget. Och då kan vi börja till exempel med Hemnet. Vi pratade ju lite om Hemnet när Valpen gästade oss i avsnitt 297. Och nu handlar det inte här om att, vad säger man, blåsa sin egen pipa liksom, att blåsa upp sig själv här. Men Valpen pratade ju lite om att det kanske var ett kort case. Och jag tyckte att, ja, men det kanske inte är riktigt så uppenbart kort case med tanke på att en svag bostadsmarknad är redan inprisat, återigen här med förväntningar. Men också att det kanske är så att fler väljer att satsa på Hemnet just nu, väljer till premiumtillägg och så vidare på sina annonser när det är svårsålt. Och det är faktiskt precis det vi ser nu också på Hemnet. Dels har Hemnet höjt priserna rejält. De har nästan dubblat priserna om jag inte minns fel. Men också så säljer de mycket, mycket mer premiumtillägg. De rapporterar nu omsättning och vinst av estimat. Omsättningen ökar 14% och rörelseresultat ökar 23%. De säger också att de ser märkbar förbättring i aktiviteten på bostadsmarknaden under Q3. Och dessutom som sagt ökar intäkten per publicerat objekt med nästan 30%. Tittar man bara på den här tilläggstjänsten i Hemnet Premium har den dubblat intäkterna faktiskt jämfört med förra året. Och det här ser man i drivet av en fortsatt ökad efterfrågan på tilläggstjänster. Och det är intressant, för vi pratade ju det liksom för några år sedan här om att för kanske en, två år sedan så var ju Hemnet rejält hotad av till exempel Booli. Booli är ju inte en regelrätt konkurrent. De drivs ju SBAB och de säljer ju inte annonsering på det sättet. Utan det är ju bara det är en gratis tjänst helt enkelt för att driva kunden till SBAB. Och där annonserar man inte på samma sätt utan de skrapar ju, de lyfter ju in allt innehåll från mäklarnas sajter direkt istället.
Kan inte mäklarna bara stänga av skrapningen?
Ja, det kanske de skulle göra, men jag ser inte vad de skulle vinna riktigt på det faktiskt. För folk hittar ju till mäklarna via Booli. Men Hemnet är det inte så bra i alla fall. Och för ett, två år sedan...
Nej, inte mäklarna. Okej, okay, jag tänkte att de skrapade Hemnet.
Nej, det gör de inte. Utan så förut har det varit så på Booli hittar ju mycket fler bostäder. För där hittar du precis allting, även det som inte kommit ut på Hemnet. Och för ett, två år sedan så var ju de rejält hotade, skulle jag säga, av Booli, alltså Hemnet. Eftersom att det fanns inget behov av att publicera på Hemnet. Husen sålde sig själva är mer eller mindre. Du behövde ju bara lägga ut något som kommande, knappt ta en bild på huset och så sålde det sen då. Det var ju som att det var ett svaghetstecken. Oj, behövde ni gå till Hemnet och sälja er lägenhet eller sälja er hus? Shit, var det så svårsålt? Nu är det priset omvända. Du måste ha mer och mer hjälp för att sälja din bostad till ett bra pris. Och dessutom anpassar sig Hemnet nu faktiskt efter den här nya trögare marknaden. Till exempel så att de erbjuder nu att betala för annonsen först vid försäljningen. Tidigare gjorde det ju så att när du liksom signerade med mäklaren för att skapa en annons, då fick du också en faktura från Hemnet direkt för att betala för annonsen ett par tusen kronor. Men idag kan du betala först för försäljning. Och då blir det ju mycket mer attraktivt. Då är det ju nästan en no-brainer att använda Hemnet. Eftersom du inte tar någon risk. Du behöver inte ligga ut med några pengar. Så att jag tycker att Hemnet är superintressant faktiskt. De gör väldigt mycket rätt. Problemet är ju dock att du betalar över P/60. För det här på rullande 12. Och det är väl inte superhäftigt. Speciellt inte med tanke på nu som sagt att det här är ju på bra vinster liksom. De gör ju som sagt, ökar ju sitt resultat. Så att, jag tycker inte Hemnet känns jätteintressant. Även om det är väldigt intressant som bolag just nu.
Nej, exakt. Du kan ju liksom, man får väl sitta och tänka där. Det här kan ju vara liksom, hög värdering på peakvinst. Där du kanske vill ha bottenvärdering på bottenvinst i den bästa världen. Sen är det ju så här man får det.
Ja, precis. Och om man tänker lite framåt här. Ja, visst, de kanske höjer räntan någon till. Men förhoppningsvis så börjar man ju snart sänka räntor och så vidare. Och då förhoppningsvis kanske också huspriser går upp lite grann. Eller lite mer aktivitet. Och jag vet inte. Och Q4 är väl generellt inte så jättekul kanske för bostadsmarknaden. Men det är intressant här, det här tecknet återigen. Det handlar väldigt mycket om förväntningar. Man tror att det ska vara dåligt för att bostadsmarknaden är dåligt. Men det funkar inte riktigt alls så. Det är lite för mycket first level att tänka så. Så Hemnet sticker ut lite här, lite intressant. Och som sagt, saker och ting. Det finns undantag som sagt som är intressanta. Vi kan också hoppa över till en annan grej här. Vi hoppar över till installatören Bravida. De har vi inte pratat om i podden tidigare tror jag. Men de rapporterar det här nu också. Och de ser en omsättningstillväxt på nästan 10%. Även om marginalen pressas något. Dock ska det tilläggas att den organiska tillväxten enbart var 3%. Jag ska återkomma till det. Och här kan man också tänka sig, varför går det här bra? Ja, det borde ju gå jättedåligt, för att nybyggnad och så vidare går jättedåligt och folk har inga pengar. Och man säger att installationer i nybyggnation står i princip still. Kommer fortsätta dessutom vara rejält svagt även nästa år, tror man. Men det står ju bara för runt 7% av omsättningen, så det är egentligen inget större problem. Och det är det här som är superviktigt, tror jag, den här rapportperioden nu, eller den här perioden överlag, på både så som börsen är... inför Q4 och sen också, att man måste verkligen fundera på liksom, vilken faktiskt, både geografisk mix folk har, men också vilken industrier man jobbar mot, eller branscher. För det som istället drar Bravida, det är ju rotmarknaden, och framförallt säger man den delen av installationen som drivs av energiomställningen och elektrifieringen. Och det här är lite first level, men det verkar spela ut precis som man tänker i first level. Vi har jättemycket klimatbonusar som betalas ut, vi har även EU-direktiv för att driva övergången mot just luftvärmepumpar, det ska installeras laddstolpar, man ska sätta in solceller med mera. Och man bedömer från Bravida så att det här kommer skapa goda affärsmöjligheter för oss på sikt, säger man. Så det här är ingenting som man tror kommer liksom stanna in. Om man säger sig generellt ser bättre efterfrågan än väntat. Man är så lite förvånad över att det ändå går så pass bra. Orderingången stiger drygt 10%. Bland annat vinner man ett stort infrastruktursprojekt också kring installationer i Stockholms nya tunnelbana. Och det är värt 1,3 miljarder, så det är inte så illa. Bravida ligger 50-50 ungefär mellan installation och service. Och servicedelen är såklart betydligt tryggare, medan installationsdelen är mer känslig av naturliga skäl. Och man lägger mycket fokus, där har man nästan alla rapporter nu, fokus på att förbättra, eller jag skulle kanske säga försvara, marginalen. Och mycket fokus på kostnadskontroll och kassaflöden. Och jag tror verkligen det är också viktigt att ha med sig, tror jag, in i den här rapportperioden, eller det här halvåret kanske, att de bolag som kommer komma ur den här krisen lär vara rejält stärkta. Och jag menar, Bravida, de förvärvar ju väldigt mycket. De förvärvar två bolag bara under det kvartalet som tillför nästan 70 miljoner i omsättning. Totalt har man gjort under året 12 förvärv. Och man har en ganska sund balansräkning. Den här typen av bolag står ju verkligen rustade framåt nu för att kunna dra nytta av en sån här kris. Det är billigare att köpa bolag. Det kanske kan vara lättare om man hittar bolag som det går svagt för. Och är man hyfsat skuldfri då, eller har en sund balansräkning, så kan man liksom verkligen dra nytta av en sån här grej. Och kommer man då ut på andra sidan med bättre kontroll på sina kostnader, man har slimmat organisationen kanske så gott det går, då kommer, när omsättningen kommer igång igen, då lär ju marginalerna också rusa i många såna här intressanta bolag. Men sen ska man också tänka på, tror jag, med Bravida, att det är egentligen bara hälften av omsättningen som kommer från Sverige. Resten kommer från övriga Norden. Och det tror jag också är en viktig pusselbit för att förstå de här rapporterna som trillar in just nu. PE för Bravida just nu, PE 12, vilket är väl ganska rimligt, det borde ju ligga där någonstans. IT-konsulten Knowit däremot, de säger uttryckligen, apropå det här med Sverige, de säger att utmaningarna är störst på svenska marknaden. Och de säger att samtliga marknader i Norden påverkas av svagare marknadsförutsättningar, men utmaningarna är som störst på den svenska marknaden. Och jag tror att det är lätt att bli lite hemmablind här som svensk, att man ser ju hur pass svagt det liksom är i Sverige och vi har den svaga svenska kronan. Men vi glömmer bort att många av våra börsbolag inte bara är verksamma i Sverige, utan de har också en internationell del också. Och då kan det till och med bli extra intressant. Som jag menar, köp danskar och tyskar och så vidare vill ju väldigt gärna köpa av Sverige nu när det är så pass billigt med svenska kronan. Och även Knowit då fokuserar på kostnadskontroll, marginalen, se till att framgent ha tillväxtmöjligheter när liksom den bättre marknaden kommer tillbaks. Inte så konstigt kanske. Knowit handlas till P12 och det är väl inte superintressant med några av de här IT-konsulterna egentligen just nu. De ska ju ligga där någonstans. Och det är antagligen väldigt volatila vinster.
Ja, det är väl som du säger, man ser att marginalen och vinsten bara kollapsar. Det blir väldigt dyrt och då kan det vara läge att komma in så länge de kommer ut på andra sidan.
Ja, och konsulter är ju väldigt, väldigt tydligt det här med vi pratar om med marginalen, att den är beroende av den sista sålda enheten. I deras fall är det ofta timmar. Konsulterna, de står ju kostnad, de har en fast kostnad, de har en viss lön. Som dessutom ökar ganska mycket för att folk vill ha kompensation för inflationen. Och samtidigt så har du en minskar omsättningen, det vill säga du har färre konsulter som är uthyrda. Ja, då är liksom, då kollapsar ju marginalen totalt. Det slår ju jättehårt. Det är alltid den där sista sålda timmen. Den är ju liksom nästan 100% marginal på. Så att det där är jättekänsligt just nu. Så att jag vet inte. Jag är inte supersyn på konsulterna. Det var en ganska bra trade förut. Vi pratat om mycket ner i podden för det är väl snart ett år sedan. Om att det var intressanta lägen i konsulterna. När jag tyckte de tog ut lite för mycket. Men nu börjar ju den liksom effekten komma som folk hade förväntat sig.
Yeah.
Men man var lite tidigt ute kanske.
Det går snabbt i hockey, som man säger.
Sen kan vi kolla vidare på Lagercrantz. Tror inte heller vi har haft upp så mycket i podden, men det är ju en industrikoncern. Och de är också ute och förvärvar väldigt mycket. Deras nettoomsättning ökar 12%, men organiskt ligger man faktiskt på -1%. Och det har ju väldigt mycket kring att göra med de här förvärven. De har gjort 4 förvärv under första halvåret. De har ju brutit räkenskapsår, så de är bara på sin Q2 än så länge. Och de ser fortsatta möjligheter framåt och ska öka förvärvstempot, sa de. De siktar på ny dubblering av resultatet inom 5 år. Och det här är ju det långsiktiga fokuset som jag gillar, som jag tror man verkligen ska titta efter. Man vill ha bolag som har lönsamhet och kostnadskontroll för att kunna då skörda i framtiden liksom av det här. Och dessutom Lagercrantz, de är en tredjedel av försäljningen i Sverige. Men sen är det spritt över Norden, Europa och ännu längre bort i form av Asien och jag tror USA också. Så det här är ju superintressant. Men för den här svaga svenska kronan liksom har ju länge varit lite som doping för industribolagen. Och det där har ju bara blivit ytterligare förstärkt nu under år såklart när svenska kronan är så otroligt svag.
Ja.
Enda problem med Lagercrantz då, det är att du betalar P26 för det här på rullande 12. En annan sån här industrispelare som jag gillar väldigt mycket, det är ju Note. Och där pratar vi ju mer om där handlar det väldigt mycket om outsourcing och tillverkning. Det här är ett bolag som också gynnas av både förvärv, de gynnas av svag krona och den här geografiska mixen. Och här ska jag slänga in en disclaimer att jag äger aktier i Note. De rapporterar 11% omsättningstillväxt, men rensar man bort den förvärv och valuteffekter så blir det 3% tillväxt. Och det är intressant då hur stor pass effekt både valuteffekter och förvärv har. Rörelseresultat och vinst efter skatt ökar dock över 60%. Det är ju ganska imponerande. Om man är väldigt, väldigt aktiva inom Note just nu, man köper bolag i Storbritannien, stärker samarbetet inom medtech och det är ju väldigt icke-konjunkturkänsligt. Köper ett bulgariskt bolag och passar på att shoppa fabriker och mark i Sverige, som ju förhoppningsvis är lite billigare nu också kanske. Och de pratar väldigt mycket om den halvledda bristen med att den fortsatt lyser med sin frånvaro. Den liksom, det är bara lättare och lättare läget hela tiden. Och även Q3 nu så ser man tillgängligt på komponenter har varit betydligt, betydligt bättre än tidigare. Så den kan man liksom lite skriva av nu. Det har ju varit inne på tidigare i podden.
Ja, det som är intressant är ju att jämföra till exempel Note med Plaid nu. För Plaid, omsättningen var väl väldigt fin, men marginalen försämrades rätt ordentligt. Det ska bli intressant att se hur det här kan slå på Note framöver. Har du någon åsikt om det?
Nej, men jag kan tänka mig att Note och de har lyckats pressa upp sina priser. Faktiskt var, de lyfte lite grann det i rapporten och sa att 5% av försäljningstillväxten i år, 5% av försäljningen föregående år var hänförlig just till extraordinära kostnadsökningar. Alltså komponentsbrist var så pass hög, men kunderna ville gärna ha liksom produkterna direkt ändå. Och då fick man ju gå ut på de här gråmarknaderna. Jag vet att till exempel har blivit väldigt stor industri, framförallt i Kina, att man köper upp alla komponenter man kan hitta som det är brist på. Och så säljer man dem till flera gånger marknadsvärdet.
Mm.
Och Note och flera andra jobbar ju då med att köpa från de här, för vissa kunder säger att nej, för oss spelar det ingen roll vad det kostar, vi måste bara ha den här produkten nu. Och då fick man ju gå ut och spela det här spelet helt enkelt, försöka hitta de här produkterna. Och då kunde man också höja sina kostnader jättehögt mot kund. Och som sagt, man tillskriver 5% av föregående års försäljning till just den här typen av extraordinära kostnadsökningar. Och då har man det då i bakhuvudet. Dels då såklart att vissa av de kostnadsökningarna ligger kvar i år. Men framförallt så ska man ha med sig det i bakhuvudet att det gör ju att årets tillväxt blir desto mer imponerande. För man växer från den här extraordinära ökningen liksom förra året. Q3 i alla fall, nu som man levererade, har man redan flaggat för att det skulle bli årets svagaste. Men jag tycker ändå att man levererar väldigt bra. Och framförallt så är det intressant att många bolag just nu, de säger att de fokuserar på lönsamhet över tillväxt. Alltså fokus är kostnadskontroll, försvara marginalen och sen kan man växa i framtiden. Note är att de få bolag som säger att de ska satsa på lönsam tillväxt. Det vill säga att de fortsätter växa, men de ska också fortsätta öka lönsamheten. Och man gynnas ju här starkt av den här geografiska spridningen. Man gynnas av att man har möjlighet till förvärv tack vare den sunda balansräkningen. Och dessutom har man lyckats inom de senaste åren bygga upp ett starkt liksom, bas med kunder inom icke-konjunkturkänsliga branscher. Och då är det framförallt mycket inom medtech eller medicin liksom, och green tech. Så de gynnas ju också av den här, men alla de här satsningarna och så vidare på gröna omställningen. Och man ska också tillägga här jämfört med det här, nu tappar jag bort namn på det, Scanfil var det, va, i Finland, yeah. Som har en väldigt stor, en jättestor kund. Så Note har ju ingen enskild kund som överstiger 6% av omsättningen. Så man har en bättre kundspridning. Och man säger att tillväxten för året borde bli minst om 11%, man växte nu i Q3. Men redan under nästa år förväntas man sig att tillväxttakten ska öka igen. CAGR för Note, alltså genomsnittliga omsättningstillväxten per år, har ju legat på över 20%. Det är otroligt imponerande. Och de ser ingenting som säger att det inte skulle kunna fortsätta. Man säger också att den här krympande orderstocken, det är det som är intressant, för Note har ju gått ner väldigt kraftigt. Det är ju den lägsta värderingen på väldigt, väldigt länge i det här bolaget.
Yeah.
Och marknaden har varit väldigt orolig för att den här orderstocken har minskat. Men det säger man helt enkelt, det är ju för att vi har haft en ovanligt hög orderstock på grund av komponentbristen. Och nu när komponentbristen minskat så mycket, de har ju kunnat leverera på de orderna snabbare. Så kunderna behöver inte, dels inte lägga orders heller längre, alltså på så lång sikt längre som de gjorde förut. Så att det här tycker jag inte man ska se som någon svaghetstecken, utan det är mer att man går tillbaka till normal liksom, verksamhet. Framgent säger också både att man fortsatt kommer att öka rörelseresultatet och att man ytterligare ska stärka sin rörelsemarginal. Så bolaget tror ju fortsatt på marginaltillväxt samtidigt som bolaget också ska öka omsättningstakten. Så jag tycker det är otroligt intressant. P13 just nu på rullande 12, det är lägre än vad det varit på väldigt länge. Förut har ju folk haft lite mot den aktien för att den har värderat ganska högt. Jag tror att den kanske landar på P11 någonting nu för 2023 och sen 9-10 nästa år. Och jag tycker att P-talet borde vara 15 i alla fall på det här. Så jag äger som sagt fortsatt aktier i Note.
Ja, alltså
det... Sen kortsiktigt vet man inte, för det handlar så mycket om sentiment och så vidare. Just nu känns det som att allting slaktas, men jag tittar snarare på, kanske på något års sikt här.
Ja, absolut, absolut. Det bör man väl göra, ha några års sikt på det man kikar på. Men det enda jag tänker här är att ja, de säger att de levererar ut sin orderstock, samtidigt så säger Plaid att de bygger mycket lager. Och då är ju frågan om liksom, de som beställer från Note, om de börjar komma i kapp, vilket kan liksom, trycka ner, och det är väl det marknaden kanske är rädd för, att du trycker ner framtida intäkter och beställningar.
Ja, men så är det ju, men samtidigt så då i sånt fall så ljuger ju Note i sina vd-ord då, där de säger att de tror att de kommer fortsätta växa och att de inte ser det som en svaghet. Så det är väl det som lite handlar om, att om man litar på ledningen eller inte.
Men, ja, men man kan ju aldrig lita blind på ledningen. Alltså, så här,
nej, det ska man inte göra. Men det är därför handlar om att titta alltid på deras track record.
De kommer ju alltid måla upp det som liksom, bästa scenariot, oftast i alla fall.
Ja, jag håller inte riktigt med. Och jag ska hoppa in nu på ett bolag som absolut inte gör det. Och det är nämligen AQ Group. Och här är också disclaimer, jag äger lite aktier i AQ Group. De är ju också en form av kontraktstillverkare kan vi säga, en tillverkningskoncern. Där är också omsättning och vinst ökar. Omsättningen ökar med 25%, varav 17% är organiskt. Det tycker jag är otroligt starkt. Medan många av de andra bolagen tittar på så är det ofta så att omsättningen kanske är hyfsat upp, men då är det organiskt inte så starkt. Vinst per aktie i AQ ökar med 72%. Det är inte så illa. Och man ser ökad efterfrågan. Man har ju framförallt väldigt mycket stabila branscher man levererar till. Det handlar om elektrifiering igen. Det handlar om också kommersiella fordon. Försvarsindustrin, det har vi inte pratat om. Men det är ju också såklart en väldigt bra industri just nu. Och även tåg och fartyg levererar man till. Och de har ju väldigt krävande industrikunder, vilket är positivt. Alltså man har en väldigt hög precision här och i det man tillverkar. Och det är helt enkelt då, betyder att det inte är så enkelt att byta ut egentligen AQ som leverantör, vilket är intressant. Och man säger att det är starka produktivitetsförbättringar som driver marginalökningen. Man ökar också lageromsättningshastigheten, vilket man försöker få ut sina prylar snabbare. Och jag älskar just en grej, jag älskar med AQ, det är att de ofta är, tycker jag, ganska ärliga i sina vd-ord, och de istället förbättrar det. De målar inte upp någon liksom skönare bild av verkligheten än vad det egentligen är. De säger till exempel själva tydligt att vi har ett antal kunder just nu som för närvarande inte är nöjda med kvalitet och leveransprecision. Så därför har vi satt våra smartaste och bästa medarbetare på att förbättra kvaliteten och leveransförmågan. Så det är lite roligt faktiskt att de lyfter upp sådana saker. Trots att man växer vinst med 72% och så pratar man i vd-ord om att vissa kunder är fortfarande inte nöjda. Det tycker jag är lite roligt. P13 på det idag. Här är lite aktier. Även om det inte är någon största positionen kanske. Och det är som du säger, ofta tycker jag vd-orden målar upp kanske lite skönare bild än vad saker och ting är. Man måste syna det, men det handlar ju också om vilken typ av bolag. Man måste ju ha då lite track record och titta på vad de har sagt tidigare, vad de levererar på. Och Note har ju historiskt, tycker jag i alla fall, ofta levererat på det de säger också. Så jag tycker det är intressant. Och jag tror att Plaid är liksom bara ett litet test. Och förut har man ju lyft att Plaid har varit en stor del, men det gör man ju inte längre. Och det är ju för att Plaid antagligen inte är en lika stor del av deras omsättning, i och med att Plaid som sagt går svagare också.
Ja, alltså jag menade inte just Plaid, jag menar mest alla bolag som beställer från de här tillverkarna som kanske drog fram beställningar 2020 under covid, och nu när de kan få leverans så byggs väldigt stora lager upp, så de kanske måste sälja ut till kanske rabatterade priser, kommer inte köpa lika mycket framgent av till exempel AQ Group och Note.
Nej, men precis, och det är därför att du ser att orderstocken minskar också. Men,
exakt,
men jag tror så sagt fortsatt att de hittar ju affären någonstans uppenbarligen, eftersom de tror att de ska öka tillväxttakten ytterligare.
Ja, absolut.
Och om inte annat så kan det ofta driva då en förvärv också, vilket ju är intressant. Och apropå förvärv, så en riktig bubblare tycker jag bland kvartalsrapporter var ju Technion. Som vi har pratat om en hel del om i podden den här senaste tiden. Här är en disclaimer, jag har lite Technion-aktier i min tjänstdivision faktiskt. Technions omsättning steg 18% och resultatet hela 43%. Vinst per aktie nästan 40% upp. Men organiska tillväxten ska vi säga nära noll. Och det hade ju helt enkelt att göra med att man gör ju då förvärv som driver upp där. Man genomförde också en riktad nyemission på 175 miljoner i kvartalet. Och det är lite intressant tycker jag, för historiskt har man ju främst växt genom eget kassaflöde. Man har velat köpa lönsamma, stabila företag som genererar kassaflöde, och sen använder det kassaflödet till att göra nya förvärv. Så det har man ju pratat mycket om, att de försöker att inte skuldsätta sig så mycket för att driva liksom ökad tillväxt, för man tycker att det är för riskabelt helt enkelt, och det är ju klokt. Men nu har man faktiskt valt att ta in pengar. Och man säger helt enkelt att vi har det här kassaflödet, det räcker till våran operativa verksamhet, det räcker också till lite förvärv. Men vi börjar se lite botten av kassakistan, och vi ser samtidigt mycket intressanta möjligheter. Och då vill man stärka upp krigskassan med lite externt kapital. Så det är väl smart att göra det i de här tiderna. Framförallt det är kul. Vi har pratat mycket om det med mycket amerikanska investerare som vi träffade, som älskar Technion. De känner inte till några svenska bolag typ, förutom Technion. Några känner till Lagerkrantz också, som också är en serieförvärvare. Men då skriver faktiskt Johan Sten också i vd-orden att vi har fått påringning från flera internationella investerare att de var intresserade av aktieägare. Så det är så man tagit in pengarna. Man har låtit antagligen då mycket amerikanska investerare som har ringt upp, som har läst den här, vad heter den? 100-bagger-boken eller vad heter.
Exakt.
Så ringer de Technion och då säger absolut, vi kan sätta upp en ny emission, och så får man in lite amerikanska färska pengar. Och det är klokt ju. Därav har Technion varit lite intressant.
Ja, exakt. Och för de som inte...
Den har drivits upp mycket av de här amerikanska kapitalförvaltarna, tror jag, som har sett att svenska kronor har varit billig och Technion har blivit billigare.
Utan tvekan. Och man ska väl påpeka där också, när du säger att de får mycket för pengarna, är ju för att de är upp cirka 40% i år. Så att till skillnad mot många andra småbolag så har de ju inte blivit slaktade.
Nej, verkligen inte. Tittar man lite djup, liksom längre ner faktiskt, i deras verksamheter då, i bolagen de äger. De äger ju lite blandat, mycket mot elektronik och sådär. Men de har ju också husbyggande, och det är ju det som drar ner rejält, både omsättning och resultat, säger de. Man börjar även se sämre efterfrågan inom restaurang och livsmedel, säger man. Och man kan väl säga det, jag tycker att det känns som att den här hösten, det är ju lågpunkten någonstans för svensk konsument. Eller ja, det kan ju bli ännu sämre förstås i vinter. Men någonstans känns den här hösten verkligen som att nu är det här riktigt lynchning då, men tittar man runt hur det ser ut så känns det som att väldigt många har ändå liksom pressat ut de sista kronorna, eller kanske tagit ett lån till och med för att åka på en semester i sommar, för man har haft liksom ett uppdämt resebehov. Men nu under hösten stramar man åt, det liksom köps, finns inga extravaganser, ingen köper någonting nytt, alla bara att försöka spara. Sen måste man väl då, kommer vi börja klia i konsumtionsfingrarna nu till vintern när man ska köpa, det kommer ju Black Friday snart och sen julklappar. Men det känns verkligen som att den här hösten kan vara lite lågpunkten för svensk konsument. Och det drabbar ju förstås då bolagen här. Sen nämner Technion att det som går bra däremot, det är det som vi tidigare nämnt. Elektrifiering går bra, men även försvarsindustrin. Och jag vet det, jag gillar ändå teckning. Jag tycker de är sköna. De har ultralöpare till vd. Det är även deras, vad heter det? Ja, vad har han egentligen för titel? Någon slags CXO tror jag typ. Ja, Daniel Chang som var med tidigare i podden. Han är ju också ultralöpare. Och man gillar ju att nästan hela ledningen är fullsmetade med aktier. Och Daniel där som har varit med i podden som jag sa, han månadssparar i princip hela sin lön i Technion-aktier. Så det är ju verkligen så att sätta kniven mot strupen i det här bolaget. Det tycker jag är kul. Men det handlas till nästan P30 på rullande 12. Så det är ju, man kan ju inte säga att det är någon bargain här. Men jag tycker det har varit intressant ibland. Med nedgångar har jag kunnat köpa den lite kortsiktigt och sådär. Satt mitt hopp till de amerikanska kapitalförvaltarna att de ska köpa upp den igen. Och det har gått ganska bra. Och sen har jag lite mer långsiktigt i min tjänstepension också.
Ja, men som vi har pratat om 100 gånger känns som. Men de amerikanska familjeförvaltarna, speciellt de som hade family office, så kändes inte som de var särskilt priskänsliga. Det var bara kvalitet som gällde.
Nej, kanske därför de jobbar på family offices också för sina egna. De har ju inte fått in pengarna på... från så kritiska investerare kanske. Det är oftast kanske det är deras egen familj som finansierar det family officet.
Ja, eller så är det deras egna pengar. Och då undrar man ju alltid, fan fick de tag i det här?
Sen, det har inte så mycket med andra att göra, men jag tycker det är lite intressant att det är väldigt många röda trådar här man ser, att det finns ändå bolag. Det handlar väldigt mycket om att fundera på förväntningar, det handlar väldigt mycket om att titta på vad man har för geografisk mix, vad man har för branschspridning. Det är väldigt tydligt att det slår väldigt olika i olika delar, och valutan spelar ju väldigt stor roll också. Sen om vi hoppar över till något helt annat som är ganska orelaterat här, som jag tyckte var dock intressant att ta upp, som inte har så mycket med makro kanske gör, det är de här svenska spelbolagen. Det känns som det är många gamingbolag i Sverige som har havererat verkligen. Vi hade ju Embracer för något år sedan när räntan tickade upp, så jag plötsligt upptäckte att det var väldigt mycket skit de hade förvärvat och till väldigt hög prislapp. Sen släppte de ju det här Gollum-spelet som ju nu klassas som det sämsta spelet under 2023. Trots att alla andra bolag släpper väldigt mycket bra spel. Men de som har varit lite mer förvånade, eller ett framförallt, det är ju Paradox. Som verkligen känns som att de går från, inte klarhet till klarhet, utan snarare oklarhet till oklarhet. Det går ju verkligen, de får verkligen inte ordning på någonting. Nu släppte de deras nya efterlängtade uppföljare till Cities Skylines. Och där möts av riktigt usla recensioner. Mindre än hälften av de som lämnat recensioner är positiva. Vilket ju absolut inte räcker i dagens klimat när spelen är så, det har kommit så otroligt mycket bra spel. Även Stillfront, de släppte ju rapport här idag, verkar gått helt fel håll. Omsättningen sjunker med närmare 10% organiskt och de vänder till förlust. Och för Paradox får man betala P30 och Stillfront ligger på nästan P40. Så det känns som svensk gamingsektor är inte the place to be just nu.
Ja, eller så är det. Ingen som vill röra med det överhuvudtaget. Vad heter det?
Bra. Ja, men om du ska betala P30 till 40 för någonting som håller på, ser ut att trenden har precis vänt liksom åt helt fel håll. Ja, det är ingenting jag tittar på just nu i alla fall. Sen finns det andra spelbolag som är intressanta.
Försöker bara leka lite djävulens advokat här.
Ja, du försöker bara få in sponsorer. Du tror att de ska sponsra podden sen när Paradox ska göra nyemission.
Nej, det kommer aldrig hända. Men ja, med det sagt så det var ju väldigt utförligt. Det var ju väldigt trevligt att lyssna på. Jag tänkte att vi ska prata om...
Jag tänkte jag skulle spara din röst lite.
Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt sant. Sant, snällt. Ni hör ju hur den här sjukdomen påverkar min hjärna. Jag går inte ens att prata. Nej, men angående småbolag. Det har ju varit väldigt tungt senaste åren. Och det är lite sjukt här när man kollar på riktiga så här shitcoes som Drillers och olika stenar. Att det har varit safe haven med relativ styrka. Det hade man nog inte kunnat förutse 2021. Men många kollar ju också bara på index. Påpekar att det här är inte ner särskilt mycket från toppen. Men då kan man också påpeka här att det inte är index som pain trader har varit. Det har ju varit för alla småbolagsinvesterare som är ner typ 50% senaste åren. Men med indexinvesterare, jag tänkte att vi ska prata om ett litet större bolag. Ett bolag som vi haft med på den tidigare. Det är faktiskt ett av de första bolagen vi analyserade i podden, avsnitt 47. Och det är British American Tobacco med ticker BTI på amerikanska börsen eller BAT på brittiska börsen.
Vi har ju pratat oss varma om tobaksbolag tidigare. Att jag ofta lyfter som exempel på en typ av bolag som har riktigt härliga kassaflöden. Jobbar med en skitig bransch som ingen vill ta i och genererar då starka, starka kassaflöden som man kan plocka pengar från.
Exakt, och jag tror väl att det här bolaget handlas lite, lite billigt just nu. Jag ska dra en snabb genomgång. Och de flesta fattar väl vad det är för typ av bolag. Det är världens näst största tobaksbolag. Man säljer cig, man säljer vapes, det är e-cig, det är snus och nikotinpåsar och så vidare. 53% av EBIT är från USA, 47% ja, resten av världen om man bortser från Kina och Indien. Man har även ett dotterbolag i konglomeratet ITC som man äger cirka 30% av, och det motsvarar cirka 500 miljoner pund i vinst om året för dem. Och det utgör cirka 15-16% av enterprise value. Men det som är intressant här är att BTI handlas till en direktavkastning på cirka 9%, ett free cash flow yield på cirka 15% och 6 gånger EV/EBIT för 2024 och lägre än det på 2025-2026. Och det här är den lägsta värderingen bolaget har haft på flera årtionden. Det är en värdering som är lägre liksom dotcom-bubblan, finanskrisen och covid. Och det är även lågt på en relativ basis. Och jag är kanske inte den största fanen på en relativ värdering. Men det är rätt mycket lägre än till exempel Altria som handlas till 8x EV/EBIT. Och Altria har inte haft så jättekul de senaste åren. Men då är stora frågan, varför är BTI billigt? Det måste vara någon anledning. Väldigt sällan någonting bara är billigt för att. Och det första är att bolaget har levererat rätt kast i USA de senaste åren med en dubbelsiffrig nedgång i cigarettförsäljningen. Och det här är på grund av tappad marknadsandel. Man har också drabbats av förbud i mentolcig i Kalifornien. Mentolcig var ju väldigt stort för det här bolaget. Och intäkter har senaste året växt ensiffrigt, samma med earnings per share, men volymen har som sagt fallit. Så det första här, man är ju rädd att de ska fortsätta tappa marknadsandelar i, ja, i det viktigaste segmentet. Och sen nummer två är att man ser ett preferensskifte, framförallt i USA, från cigg till snus och nikotinpåsar, vilket är rätt intressant. Och den här industrin växer galet starkt. Det är 30-40% om året, men BTI har ingen större närvaro där. Vi ska komma in lite på det senare. Så vad kan man se för katalysatorer här? Ja, det första är att man nu söker FDAs tillåtelse att sälja sitt svenska snus i USA. Och det här är alltså snusmärken som Lundgrens, det är Granit, det är Knäck, det är Lyft och det är Velo. Och det här kan ju såklart vara väldigt stort för bolaget. Det här är väldigt populära snusmärken för i Sverige och i Norden. Och troligtvis kan de även bli populära i på andra sidan Atlanten. Framförallt så skulle det väl hjälpa att minska tapp av marknadsandelar. Nummer två är vape och e-cig-segmentet är ej lönsamt än så länge, men förväntas bli lönsamt 2024. Nummer tre är att man eventuellt återupptar återköp under 2024. Och nummer fyra, alltså rent allmänt, är ju bara att man använder det här stora fria kassaflödet som skjutsas in i utdelning, återbetalning av skuld och buybacks. Summa summarum så tycker jag att det här är ett väldigt intressant play där man får exponering mot det som kallas FCMG, och det är väl fast moving consumer goods, alltså konsumentvaror, till liksom den lägsta värderingen på 30 år, lång historik på det här bolaget.
Du har stabil direkt... FMCG måste det väl ändå bli? Om det ska bli fast moving consumer goods.
FMCG låter rimligare, jag vet inte vad jag sa, STP2. Men ja,
hälsa vän av ordning.
Exakt, men jag tror att marknaden tar ut lite mycket på förskott, som det brukar vara de här typerna av bolagen. Man tänker, nu är det över, men år in, år ut så är det stabil direktavkastning, det är stabil free cash flow yield. Man lär kunna få en relativt stabil avkastning framgent. Och känns som aktiemarknaden som sagt diskonterar lite mycket, lite snabbt.
Ja, spännande. Tobaksbolagen är ju sjukt intressanta som sagt, och man vill ju gärna köpa dem när de är väldigt billiga. Men vi ska påminna som vanligt, oavsett vad vi har pratat om, att inte någonting du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter varierar med LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och eget ägande har vi väl gått igenom, eller äger du någonting i British Tobacco?
Äger ingenting i någonting vi har pratat om idag. Nej, jag låter ju alltid mina lyssnare framförhandla mig.
Och jag äger ju som sagt, om jag nämnde, det är ju Note, det är AQ och det är väl Technion lite grann också. Vi vill såklart rikta ett stort tack till vår huvudsponsor IG. Gå in på IG.com och ladda ner IG-appen redan idag.
Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.